drabbats av den här förälskelsen och den här speciella känslan som det här huset ändå bär. Alltså det är ju ett konstverk i sig, och hantverksskickligheten som har gått in i detta hus är ju helt fantastisk. Men det är också hela historien och berättelsen om det här, det sorgliga och sen också lyckan som har funnits där. Det är lätt att börja fantisera när man går på slottet. Det är ju en del av förtrollningen som det för med sig faktiskt.
Du har lyssnat på Stile P1. Vi som gjort programmet är producent Erik Sjölin. Reporter är Samantha Ekman och Rebecca Jardsdotter. Tekniker är Christer Orteg och Astrid Ankarkrona. Och programledare är Susanne Ljung. Och programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio. Till sist vill bara inflika att man i Italien kommer att kalla Art Nouveau eller Jugend för Stil Liberty, tack vare just varuhuset och dess blommiga stil. Det fick Libertys grundare Arthur Lazenby Liberty att 1913 konstatera, inte helt utan förtjusning, jag har förvandlats till ett adjektiv. Tack för oss, vi är tillbaka nästa vecka, och vill ni så kan ni följa oss på Instagram, Stil i P1.
Ekot börjar med uppgiften som kom alldeles nyss och som rör Tesla. För den svenska statliga sjunde AP-fonden svartlistar nu den amerikanska elbilstillverkaren. Vår ekonomireporter Victor Jensen med oss nu. Vad innebär det här?
Ja, det innebär alltså att Tesla nu svartlistas då utav den statliga pensionsfonden, och att den sjunde AP-fonden nu också har sålt hela sitt innehav utav aktier i Tesla, och den försäljningen slutfördes i slutet av maj och gav en stor vinst, och värdet på den här affären var runt 13 miljarder kronor enligt sjunde AP-fonden.
Och varför gör de det här just nu?
Ja, man har gjort det här beslutet då att svartlista Tesla på grund av vad sjunde AP-fonden menar är verifierade kränkningar utav fackliga rättigheter i USA. Och man skriver i ett pressmeddelande att trots flera års dialog med Tesla, inklusive aktieägarförslag i samverkan med andra investerare, så har inte bolaget vidtagit tillräckliga med åtgärder för att hantera de här problemen. Och det är det som då leder fram till att man nu alltså svartlistat Tesla.
Och hur stort innehav av sjunde AP-fonden har Tesla varit?
Ja, det har motsvarat ungefär 1% utav det totala värdet i AP7s aktiefond. Och sen är det så att om man tittar mot Tesla då, så är ju Tesla enormt värderat på börsen, så att sjunde AP-fonden har ju varit en i sammanhanget liten aktieägare i just Tesla.
Tack så länge, Victor Jensen, vår ekonomireporter. Nu till Mellanöstern. Efter Israels attack mot Iran i natt så uppges nu att 78 personer har dödats och 329 skadats, enligt statliga iranska medier, rapporterar Reuters. Israel uppger att de har attackerat omkring 100 mål i Iran. Irans president varnar Israel för att ett kraftfullt svar kommer att komma och att fienden ska ångra sitt dumdristiga agerande, det skriver Al Jazeera. En studie av över 500 druvsorter visar att Europas vinodlingar påverkas mest av klimatförändringarna. Högre temperaturer och extremvärme förändrar nämligen druvornas mognad och vinets smak. Odlingsförhållandena förskjuts norrut, det här rapporterar Vetenskapsradion. Nordamerika däremot, de har inte upplevt lika dramatiska förändringar. Vädret ikväll och i natt, klart på många håll, och över norra Norrland luckras molnen upp något. Imorgon får stora delar av landet soligt väder, men norra Norrland får mest moln och någon passerande regnskur. 20-25 grader i allmänhet i nordligaste landets inland och fjäll 10-20 grader. Ekot, Carina Galanou, Ipsonius.
Sporten börjar med svenska gulddrömmar. För fjolårets OS-medaljör Tara Babulfat är klar för kvartsfinal på judo-VM. Hon har vunnit sina två inledande matcher i 48-kilosklassen, senast åttondelsfinal mot tyskan Sara Ischt. I kvartsfinalen ställs hon nu mot nionde rankade spanjorskan Laura Martinez Abelenda. Babulfat själv är tredje rankad. En eventuell VM-final för den svenska talangen går på fredagskvällen. Norska skidförbundet varslar om uppsägningar efter jätteförlusten på VM i Trondheim tidigare i år. Det var i maj som det blev känt att mästerskapet gjorde en stor ekonomisk förlust. Arrangören, som till 60% ägs av förbundet, räknade med ett överskott på upp till 20 miljoner kronor. Men istället ser det ut att landa på ett minusresultat mellan 20 och 30 miljoner kronor. Nu tvingas förbundet till nedskärningar både i personal och i planerade evenemang.
Här är Spanarna i P1. Programledare Kattis Ahlström.
Ja, där dunkar vi in. Den blomstertid nu kommer. Och vi med den välkomna till programmet där små detaljer i vardagen läggs ihop till ett sammansatt pussel och ger oss en fingervisning om vad som komma skall i vår annars så ovissa framtid. Och de tre stora tänkarna idag består av Camilla Liv,
pressen, jajamän, ja. Stor tänkare.
Ja, det vet vi. Jonathan Lindström, inte mindre tänkare, han tillika arkeolog.
Ja.
Och Jessica Gedin.
Ja,
också tänkare.
Ja, mycket stor. Tänkare. Eller
du satt
lite.
Och tänkte så.
Nej, jag undrade vad min presentation skulle bli. Ja. Men jag hade ingen titel.
Nej, men du har så många, ska vi säga, programledare idag.
Ja, det kan vi göra. Ja det tycker jag verkar lämpligt.
Det är så känd från Babel och annat. Fredagen den 13. Har det känts av? Nej, ja, det är dumt att jag påminner er.
Har någon gång läst någonstans att för söndagsbarn är 13 ett lyckotal? Och det har jag anammat eftersom jag är så skrockfull lite grann ibland.
Men vad har du läst det någonstans? Väldigt. Vad var källan?
Nej, jag vill inte kolla upp källan.
Nej.
För det kändes så himla bra.
Absolut.
Att tänka att nej, men det är ingen fara för mig idag.
Vissa saker ska man
ni
inte
andra
kolla
däremot.
Nej.
Nej. Men detta har ju någon slags kristen bakgrund.
Oh, jag har spanat om detta och jag kommer inte ihåg vad det handlade om.
Känner du till
men är det inte
Judas,
det där gamla 13 vid bordet grejen?
Just det.
Och det var väl också på fredag när vi uttaget.
Ja, det var
dag.
På en fredag som Jesus blev dödad.
Ja. Mm.
Sen har jag en liten utläggning om kalendariska frågor kring talet 13. Jag vet inte om det är läge.
Kanske att vi spar den.
Ja, tack.
Har den som en cliffhanger i ja.
Hörrni, ja. Institutet för språk och folkminnen samlade in fakta om traditionen vardagsliv i Sverige. Och i deras arkiv finns det då råd. Jag kan ändå dela med mig av det. Inte för dig, Jessica, för du behöver ju inte det.
Jag står över.
Men idag byter vi oss ju inte jobb.
Nej, ja, det gör vi inte.
Liv vid din läst.
Okej.
Okay. Flytta ej.
Nej.
Det har ni inte heller planer
inte
på.
Inte gjort.
Nej. Inte resa, ska vi inte göra. Nej. Anordna inte dop, Camilla.
Nej.
Det är ingen som gör kanske på.
Inte på en fredag, sällan.
Och sen ska man då heller inte ge bort pengar.
Okej, okay. Varför då?
Sitt på det vet ju inte
det
jag.
Det är ju tur för den som får dem.
Ja, det är någonting som inte man ska göra, det sägs det. Okay, sen gammalt. Okay. Hörrni, men att sluta skolan för sommaren, det är i alla fall inte något man kan förknippa med otur. Har ni klarat av det ni ska? Avslutningar, studenter, annat?
Studentmottagning ska jag gå på ikväll.
Men inte någon egen?
Nej.
Nej, jag har varit också på några studentmottagningar, men nu var det 2 år sedan jag hade min dotters studentmottagning.
Ja, och mina barn har flyttat hemifrån alltihopa, men däremot har vi lånat ut trädgårdssoffan till grannen som har studentkalas. Ja.
Den lär du aldrig få tillbaka.
Nej.
Hel.
Inte i någon vidare skick, nej.
Hörrni, när det kommer till barn just så satsar ju barnprogrammet Sommarlov, ni har inte så små barn nu, på SVT, men de försöker ju få barnen att släppa paddan och skärmen och leka som barn gjorde förr i tiden.
Ja.
Och det ska cyklas och testas nya grejer, spelas schack och annat. Tycker jag låter trevligt.
Verkligen.
Kan ni tänka ett sånt sommarlov, ett sånt ledighet?
Det är det jag planerar.
Berätta.
Ja, men bada, flytta stenar, spela brädspel, såna där grejer.
Flytta stenar?
Ja, men det är min sommarhobby. Flytta tunga stenar från ett ställe till ett annat.
Alltså bygga mur, eller?
Ja, men så här, den här stenen skulle kanske vara fin om man la den där.
Det där påbörja är så mycket Mumindalen,
Camilla. Påbörja en mur, kanske ta en paus, lämna den till 2 år senare, sådär.
Mysigt. Är du aktiv eller ligger du och läser?
Alltså, min sommarplan är ju då efter en säsong av läsande att jag ska stänga in mig i ett mörkt rum och bingea alla serier jag har missat. Jag har inte hunnit se White Lotus senaste säsongen till exempel.
Oj.
Jag var också lite sugen på att se om Game of Thrones.
Mm.
Ja.
Det blir inga böcker för det känns för mycket jobb, eller?
Ja, men det brukar vara, jag brukar ha ungefär 2 veckor då jag inte läser som något slags
rening. Rimligt.
Och sen blir jag ju sugen igen. Och då brukar jag läsa om saker.
Och Jonathan, är du ute och gräver något?
Nej, alltså är det någonting jag inte tycker om att göra på fritiden så är det att gräva.
Det kan man förstå.
Jag blir utkommenderad att flytta buskar. Det motsvarar det här stenflyttandet. Ja. Det visar sig att busken står 2 decimeter fel.
Ja.
Och det där innebär då en helt ny grop och att skotta upp den gamla busken och så vidare.
Ja. Ring in mig.
Ja, så kan man lägga in en sten.
Ja, det skulle man också kunna göra. Men jag är övervakad tyvärr.
Ja. Ja, hörni, sommarsemester har vi snart. Några av oss i alla fall. Och några knegar på. Och det ska du få göra nu till en början. Allra först här, Camilla, varsågod, ordet är ditt.
Tack. Precis, vi går mot semestertider. Och vi kommer därmed att hamna, många av oss, i situationer som liksom ligger utanför ramarna för vardagslivet. Och med det följer naturligtvis nya konstellationer av människor, nya platser kanske, nya förhållningssätt, sånt som inte är till vardags. För en tid sedan så såg jag en filmsnutt från ett semesterparadis där en hord strandklädda vuxna människor står innanför en glasdörr på ett hotell och tränger sig och nästan klättrar på varandra ungefär som att det var en getingsvärm efter dem, som att de flyr från någonting. Men sen när glasdörren öppnas så rasar och rusar de iväg för att säkra sig det antal solstolar med havsutsikt som de anser sig ha rätt till för sig och sina familjer.
Är det de där olagliga handdukslämnarna?
Och nu har man då på semesterorter i Spanien och Grekland infört böter för de som gryningspaxar eller handdukskingar.
Vi konstaterade faktiskt förra veckan i Spanarna att det är ett väldigt svenskt beteende som man tar med sig utomlands. Det är väldigt svenskt.
Behöver inte tyskarna beskyllas för
säkert
detta?
Säkert också.
Men nu kommer det att kosta 2 500 kronor att göra det i Spanien någonstans. Och i en stad så har de bestämt att de beslagtar allt som läggs på stranden innan 9:30.
Det här är så spännande. Alltså vår enorma respekt för paxandet, den är ju lite oförklarlig. Men stark.
Stark, mycket stark. Ja. Ja. Min spaning
här ligger en handduk. Då kan jag absolut inte sätta mig på den här platsen.
Här ligger en halsduk utbredd över 4 platser.
Men vi respekterar kösystemet också.
Ja, det gör vi.
Och det där införde man väldigt medvetet på 1840-talet i Sverige.
Ja, det håller i sig.
Ja,
så att, starkt.
Men min spaning idag kommer att handla om vett och etikett. För jag undrar hur det kommer sig att de här människorna i övre medelåldern har fått för sig att det är rimligt att göra så här. De verkar liksom ha tappat bort sig uppförandemässigt på något sätt. Och jag har inte varit på en sån semester, men jag vet inte själv hur jag skulle lösa det här dilemmat. Liksom kombinationen extrem längtan efter bästa solstolen kontra jag är inte ensam på den här platsen.
Plus att man vill sova ut.
Man vill också sova ut, ja precis. Och äta all inclusive frukost.
Ja.
Mitt första exempel på saker som kommer att påverka vett och etikett är att det handlar om livslängd. Eftersom vi lever längre idag än vi gjorde för kanske 100 år sedan eller 50 år sedan, så kommer vi flera gånger under ett livslopp så att säga att behöva ta reda på vilka nya etikettsregler som gäller i världen. Det som var oerhört viktigt för min mormor är helt oviktigt för min dotter till exempel. Det är ju naturligt. För min mormor skulle dörren hållas upp för hon var kvinna. Stolar skulle dras ut. Barn skulle synas men inte höras. Man hade nylonstrumpor på sig när man rörde sig på offentliga platser oavsett väder. Man kunde liksom inte visa hud på det sättet. Så är det inte längre, men jag klev rakt i ett annat klaver för en tid sedan. När jag utgick ifrån att 2 unga människor i kyrkan ville bli tilltalade med "Hallå tjejer!" Det ville de inte. Den ena vände sig mot mig och sa "Jag betraktar mig själv som en pojke."
Oj, ja.
Och jag håller på att plugga in nu vad som är lämpligt att säga. Så gammal är jag. Hur man kan göra, vad man kan säga för att inte stå där med skägget i brevlådan och känna sig som en puckofossil, samtidigt som man liksom har sårat någon annan eller gjort någon ledsen, bara för att vi är olika generationer. Så jag är i studier nu.
Vad föreslog de? Sa de något?
Nej. Nej, nej, jag blev så skamsen.
Hallå där.
Ja, men hallå där kanske räcker. Punkt. Istället för
det låter lite polisiärt.
Ja.
Hallå där.
Ja, nej, men jag får jobba på något annat sätt att tilltala människor. En annan faktor att betänka när det gäller vett och etikett är naturligtvis kulturella skillnader. I militära kretsar så stöter man ibland på andra länders motsvarigheter. Och kommendörkapten Anders Hörnfält säger i en artikel i tidningen Reservofficeren, som ni väl läser.
Ja, ja.
Ja, där säger han så här. I flottan säger vi att det aldrig är fel med en dubbelknäppt kavaj. Mm. Det tycker jag är så tydligt.
Livsvisdom. Mm.
Ja, och ni ser vad jag har på mig då.
Ja, visst. Ja. Du har tagit till det detta.
Ja. Men etikettsregler kan ju vara olika inte bara i förhållande till andra länder utan också mellan stad och land. Enligt Edvard Bloms etikettskola finns det skillnader när det gäller att komma i tid. I en artikel så säger han så här: i urbana miljöer är det ofta accepterat att dyka upp senast en kvart efter överenskommen tid, men inte var 5 minuter för tidig. På landsbygden är det helt okej att anlända en kvart för tidigt, men inte valsa in i farstun efter det klockslag man blivit inbjuden till. Mm. I det här avseendet är jag alltså en landsbygdsmänniska, och det tror jag Jessica också är.
Jag med. Ja. Fast jag har ju ett problem med att jag är sjukligt punktlig. Jag är inte tidig
heller. Du är inte tidig.
Jag kan inte komma annat än på utsatt tid.
Det är
jag vet att det är obehagligt. Jag vet att jag är hemma hos kompis när man är så här prick klockan 8 ringer på dörren. Det är inte okej.
Men vill du ha det så att man kommer?
Nej, jag försöker själv i alla fall se ut som att jag är skön och avslappnad, men det är jag inte. Jag är jättespänd.
Det ger ju intrycket av att man har stått utanför ytterdörren en lång stund.
Det gör ju det, ja. Obehagligt.
Ja.
Ja, förlåt, men lantis låter jättemycket bättre än att vara sjukligt punktlig.
Jag kommer väldigt mycket för tidigt. Mm. Och det har hänt inte sällan att jag liksom hasar mig längs väggen utanför någons dörr och sätter mig på golvet i trappuppgången. Och det brukar oroa grannar som kanske ska gå ut och slänga sina sopor. Men vad ska jag göra? Mm. Jag är för tidig. Mm. Och jag törs inte ringa på. Mitt tredje exempel på saker som påverkar vett och etikett framöver, det är ju naturligtvis tekniken. Behöver jag säga mer? Jag är helt lost bland plattformar och format och chattbottar. Och don't get me started om hur inställsam ChatGPT kan vara.
Mm.
Jag fick senast idag svaret: vilken intressant och djup fråga du ställer.
Mycket feedback. Men ja, säger,
mycket
blir det mer och mer
feedback. Och jag har på riktigt suttit och känt mig smickrad av ChatGPT. Samtidigt som jag kan vara oförskämd mot en livslevande människa för att jag har trott att man ska vara fåordig och lite snärtig på något socialt, i något socialt medium. Så att jag är helt borta liksom. Eller i sms. Jag skriver ofta sms ungefär som jag skrev handskrivna brev när jag var 15.
Långa.
Och så här: hej Kattis, hur mår du? Jag mår bra. Och sen avslutar jag med någon så här avskedsfras och så mitt namn.
Vad fint.
Ja, men det... Ja. Men mina unga kollegor har sagt att mina sms är gulliga, och jag förstår nog vad de tänker. Mm,
det är bra. Nej, men jag pratade om det för några veckor sedan, för jag har ju lärt mig att man inte får skriva punkt i sms till ungdomar, därför att de anser att det är kränkande, att man har arg ton.
Nej,
jag avslutar tvärt.
Sätter man om man skriver så här: jag kommer hem vid 5 punkt, då uppfattas det som en anklagelse.
Hopp. Mm. Bra att veta.
Verkligen.
Nu spökar det här. Spökar. Jag måste säga till lyssnarna att det blinkar faktiskt
blinkar
här inne.
Blinkar lamporna. Mm.
Jag säger ingenting.
Nej. Fredag den 13.
Jag säger bara fredag den
13. Vi såg det allihopa. Just det, så när det gäller vett och etikett så har vi mycket att lära oss när det gäller det digitala landskapet. Eller i alla fall jag har det. Och vi fick ju en kraschkurs i digitala möten under pandemin. Och vi fick också helt nya förhållningsregler till andra människors kropp. Och jag lärde mig dem, tror jag. Så jag vet att det inte är omöjligt att lära gamla hundar att sitta. Men om vi vill vara lite i framkanten då, inte så hopplöst efter hela tiden, när det gäller det nya vettet och etikettet, så är min slutsats den här. Enligt alla artiklar som jag har läst drar jag slutsatsen att i framtiden kommer det här att ha mobiltelefonen synlig på bordet eller i handen, det kommer att vara som att lägga upp ett par svettiga fötter på middagsbordet om man är bortbjuden. Alla säger det som är bra på vett och etikett. Att titta i mobilen eller prata i den inför andra, det kommer att vara som att peta i näsan. Sånt gör man ensam. Och när det gäller de här galna människorna innanför glasdörrarna på hotellet, de tror jag alltid kommer att finnas.
Paxarna.
Och kanske är det de som driver den tekniska utvecklingen framåt, för jag är helt övertygad att inom kort så finns det någon lösning med QR-koder och bokningssystem för de där stolstolarna. För oss andra som är på väg ut i sommaren, det verkar finnas en sak som inte, två saker som inte någonsin förändras inom vätten och etiketten, och det är tvätta händerna och var vänlig. Och det må vara fel att komma för tidigt till en middag, men det är aldrig fel att ha en dubbelknäppt kavaj. Det tänker jag klamra mig fast vid, som om det vore den sista droppen vatten, som man skriver och heter den. Ja. Resten inför sommarens vett och etikett, det får vi liksom lista ut efter hand.
Famla i mörker.
Famla i mörker. Tack och förlåt.
Ja, här har vi spanarna och vi är full gång att prata vidare här om vett och etikett, vilket ju är väldigt spännande. Men man kan gå säker i framtiden om man bara har en dubbelknäppt kavaj i alla fall.
Ja, det vet vi.
Och att vi är snälla och tvättar händerna. Och sen får man lite grann leta sig fram i detta svåra landskap framöver. Och nu så är det din tur, Jonathan.
Ja, tack. Och jag måste säga att jag måste göra er, om inte besvikna, så överraskade. Därför att jag tänkte spana om vett och etikett.
Nej, det är roligt.
När du skojar nu.
Nej.
Nej, men det är fantastiskt.
Jag skojar aldrig.
Nej, det vet jag.
Och då kan jag säga, men jag specialiserar mig.
Ja.
Så att jag tar de första 500 åren.
Perfekt.
Och fokuserar på brevväxling.
Åh.
Bra.
Ja. Och då kan det vara brev utan lump av cellulosa. Det kan vara elektriska brev. Och jag kanske får in lite mobilsamtal också.
Flott.
Ja, och nu är det ju så här att jag har vaknat ur ett sängliggande som innebär att min röst har blivit väldigt sensibel. Så att jag ska bara göra en liten trumpetfanfar här i bakgrunden.
Ja, ett ögonblick. Varsågod. Så ja, en liten man cold.
Ja, tack. Ett mycket svårt lidande ligger bakom det där ljudet. Jo, jag börjar naturligtvis då med Gustav Vasa. Han brevväxlade personligen med sin personal runt om i Sverige. Och han blev väldigt lätt irriterad när de inte skrev tillräckligt ofta tillbaka. Han var en känslig brevkompis.
Men alltså brevväxla i bemärkelsen, vad skrev han där? Order och sånt? Eller?
Ja, ja, och han ville ha in uppgifter då om antalet kor man hade beslagtagit och lite annat och sådär.
Men det var inte, hej, hur mår du? Jag mår bra.
Nej, nej, ja, han hade ju sådana brev också. Hans familjebrev finns ju bevarade då. Han är orolig över barnen och vill att de ska äta frukt och lite sådana där saker. Men i det här brevet då från 1558 som han skickade till en skrivare, så, som inte hade hört av sig på riktigt länge, så undrar han hur det var med honom. Antingen du kommit in i något berg och där blivit förhållen en tid lång, eller och att några kärringar hava dig så trollat att du har mist antingen minne eller själ och förnuft, eller också att du icke mera varken kan tala eller skriva. Och så får skrivaren en tillsägelse och kungen avslutar med: därefter må du veta att rätta dig.
Refs och rätta ting.
Ja.
Alltså Gustav Vasa på Twitter.
Oh.
Ja. Men han är helt och nu var jag tvungen att komprimera det här brevet därför att det handlar om att sy igen munnen och klippa av fingrarna. Har du råkat ut för det för att du inte kan skriva eller tala eller någonting?
Men det här, det här skulle man vilja kopiera. Det är ju faktiskt de som tar lång tid på sig att svara. Man
och grejen är att
det finns ju ett Twitterkonto med Shakespeares förolämpningar. Alltså alla förolämpningar ur Shakespeare. Man skulle kunna ha Gustav Vasas bästa kränkningar också.
Otrevligare man får man leta efter. Och det intressanta här är också då att han är ju egentligen inte arg i första hand, utan han är aggressivt ironisk. Ni vet det där att han gör sig rolig på och ungefär som när en chef drar ett skämt på lunchen på någon annans bekostnad och alla måste skratta.
Ja, otäckt.
Det är den här ledarpositionen då som kan missbrukas. Och från Gustav Vasa går vi till ytterligare en person från förra årtusendet, Ulf Lundell. Han skrev ett ganska känt brev till en recensent som låter ganska inkännande när man börjar läsa. Lilla gumman, hur är det fatt? Har du alldeles kissat på dig den här gången? Och så avslutar han med, saknas pojkvän. Och det här kan man ju då tycka, oj vilken gullig kille som känner in där och försöker vara lite följsam. Men jag kan då med min fingertoppskänsla då avgöra att det här är förmodligen ironiskt och sarkastiskt.
Jag tror att du har rätt.
Ja, tack. Ja, jag fick tänka länge där. Men
jag har spottat Jonathan.
Ja, tack. Mm. Det intressanta är då att det fanns en etikett att förhålla sig till längre tillbaka i tiden som försvann sen med du-reformen och så vidare. Och jag måste bara berätta ett barndomsminne eller ett ungdomsminne därför att jag tillbringade mina somrar på Riksarkivet och skaffade mig en ganska blek och konstnärlig hudfärg alla kameliadamen. Greta Garbo slängde i väggen. Och så satt jag där och läste gamla brev och så hittade jag ett från 1680 där estlandssvenska arrendebönder skrev till kung Karl den XI och klagade på godsägaren Axel Julius de la Gardis grymhet. Och jag vill bara säga det, akta er för de la Gardis. Det är inte bra folk.
Inte?
Nej. De har ett oförtjänt gott rykte. Bönderna avslutade sitt brev så här, och lyssna nu. Aller under dån ödmjukaste och fotfälligaste tjänare, kallar de sig själva. Mm. Dels det här, aller under dån ödmjukaste, och sen att de inte bara fotfälliga, att de faller till hans fötter, utan de är de fotfälligaste.
Mm. Väldigt, väldigt undergivna.
Ja.
Mm. Men också, det är vackert språk, det måste vi väl säga.
Ja, och det är inte
såvida inte de var ironiska.
Jo, så, det kan man ju gott tänka sig. Ja. Mm. Och sen tror jag att skrivaren hjälpte dem med det här då. Och jag tror framförallt att de var pragmatiska. De visste vad som gick hem hos kungen helt enkelt. Då, att,
fjäsk.
Ja. Och då så kom då du-reformen. Och nu hoppar jag snabbt över till samtidsexempel. Och mitt första exempel då, det handlar om Uppdrag granskning. Ni har säkert sett det här på SVTs nyhetssida, hur de har uppmärksammat hur en dotter blev omhändertagen av förvaltarskapsfirman Opsio. Och när mamman efter 3 år ringer och frågar förvaltaren om hon kan få träffa sin dotter, så säger förvaltaren, jag får önska dig en fortsatt fin dag. Och sen, klick, lägger hon på. Och när mamman senare ringer från ett annat nummer händer samma sak, fast förvaltaren skippar fortsatt fin dag, utan säger bara, jag får önska dig en fin dag. Klick! Och samma sak när Uppdrag granskning ringer upp. Jag önskar dig en fortsatt fin dag. Klick! Och det där, den där vänliga hälsningen då, som är ju ganska trevlig, den känns lite malplacerad i sammanhanget. Ja. Och där får man också intryck att här handlar det om någonting annat. Och sen har jag själv då personlig erfarenhet, men jag har andra exempel också. En otroligt irriterande hälsningsfras som jag i alla fall hakar upp mig på. Bland annat en mejlväxling med en journalist som spred konspirationsteorier som jag och andra försökte motverka. Och vi hade en ganska frän mejlväxling. Men hur otrevligt det än blev envisades den här personen med att avsluta alla sina mejl med allt gott! Mm. Ja. Och det var ju uppenbarligen inte sant. Han ville ju inte det minsta gott. Att komma dragandes med allt gott är ju snarare en lögn och ett exempel på någon form av härskarteknik.
Ja, och är aggressivt.
Ja. Och just hälsningsfrasen allt gott verkar booma just nu bland sliriga personer. En författarkollega till mig hamnade i en situation där en uppdragsgivare betedde sig bedrägligt. Och när hon vänligt upprepat skrev och bad dem förklara sig, så fick hon om och om igen bara svaret, det där är ett missförstånd. Och naturligtvis, allt gott! Och nu i veckan så önskade Donald Trump Elon Musk gott då. Ni kanske känner till att de bråkade en del med varandra. Mm. Och sen förklarade då Donald Trump att jag önskar honom allt gott. Actually, very well. Faktiskt, allt gott. Och där har politiska bedömare varit helt eniga. Det där var mer eller mindre en dödsdom som han kom då med allt gott. Mm. Och nu har jag pratat så snabbt så att jag är framme vid...
Ja, men du kan ju utveckla länge nu om framtiden, för vi är ju jättenyfikna.
Ja, jag kanske kan ta upp det där med kalendertalet och 30.
Jag satt just och tänkte på det. Men är ju nyfiken.
Ja, men jag tar och spanar in i framtiden först i alla fall då. Mm. Och det är det här, att jag tror att vi har en pågående inflation av överdrivna hälsningsfraser. Och de drivs på dels av folk som är inkompetenta och ganska oärliga, alltså sliriga, moraliskt sliriga, att de försöker smita undan genom att ösa beröm över folk eller önska dem någonting gott och så vidare. Det handlar om att dölja sina egna avsikter eller att man inte riktigt klarar sitt jobb då. Och det här är ett ganska effektivt sätt att smita undan ansvar, och jag tror att den här trenden får extra skjuts av alla telefonbedrägerier. Alla vänliga människor som ringer och talar om att man har ett miljonarv att vänta om man bara skickar sin bank-ID-kod och lite annat. Så att det här kommer fortsätta öka lavinartat. Och jag säger så här då. Lita aldrig på någon som önskar er en fin dag eller allt gott. Det betyder inte att vi ska gå tillbaka till Gustav Vasas och Ulf Lundells sarkasmer. Man behöver inte vara otrevlig. Men sluta med falsk vänlighet. Nöj med hälsningar. Hej då, vi hörs. Och sluta omedelbart med allt gott. Annars har snart allt gott åt helvete. Hej då!
Vid spanarna och vad fina Neva Tots i bakgrunden här, Tillemans. Och vi har hört Jonathan prata nu också om vett och etikett. Ni krokade arm lite i det ämnet, det är alltid spännande när man har great minds.
Ja. Får jag bara lägga till en sak, och det är att naturligtvis finns det väldigt många fina och goda människor som säger allt gott av ren slentrian.
Ja, och vi satt här i, när vi lyssnade på musiken lite. Och skämdes för både alla tre. Ja,
vi vittnade om att vi var allt gott människor.
Ja. Och vi är inte, i alla fall inte ni härska tekniska, inte som jag upplevt saken.
Jag måste säga att jag råkade manipulera en telefonförsäljare igår. Det var inte riktigt meningen, men hon ringde och var telefonförsäljare, och så sa jag så här: nej men vet du, förlåt, jag väntade ett annat samtal som jag trodde att det var nu. Och då så säger hon så här: jaha, nej men ursäkta, det var ju verkligen inte med. Ja, nej men vet du, det gör ingenting. Nej, men... det är helt okej. Och sen la hon på.
Kill them with love.
Ja, jag har upptäckt en ny teknik.
Men, jo, men om du använder det mot ondskan, om vi nu utgår från en telefonförsäljare, då är det okej. Okay.
Ja, det var det ju.
Jag brukade spela upp dödsscener när folk ringde.
Att du dog?
Jag säger nej, och så lär jag på luren.
Vad fruktansvärt.
Ja, förlåt. Ja.
Jag skäms om mästra. Men vi fick ju höra här att Vasa ska man inte vara ovän med, eller skulle.
Nej.
Och kanske inte heller Lundell. Men då att det här kanske är nya sättet att liksom sätta dit någon, det är att vara vänlig.
Mm. Ja.
Alltså loss hitta på vänlig.
Och det gör att vi genuint vänliga människor, dit vi alla hör.
Ja.
Vi måste bli lite mera...
Vad ska vi göra då? Ska vi ropa som lite nu, mer Camilla? Formella. Hallå tjejer!
Tjena tjejer!
Tjena tjejer! I dubbelknäppt kavaj.
Ja. Okay. Och tvättade halsar.
Ja. Okej, okay, Jessica. Varsågod, scenen är din.
Tack. Ja, men numera så vet ni ju att jag ofta tar en förlaget och tittar på skräp-tv så att ni inte ska behöva göra det. Och på sista tiden har det blivit en hel del kärleksreality. Det förvånar ju inte någon. Jag har ju pratat om det här innan också. Men det har varit gift vid första ögonkastet. Inte bara den svenska versionen utan den australiska och den brittiska.
Den brittiska har fått mycket dig. Beröm.
Ja, de är ju de är hardcore, vad kan man säga. Love is blind och Love Island och så vidare i all evighet. Och visst, längtan efter kärlek och svårigheten med att upprätthålla den, det är ju inget nytt. Men en sak som ändå är ny och som har exploderat de senaste åren är det som på engelska heter therapy speak, alltså terapijargong. Och det syftar då på en överanvändning och framförallt felanvändning av olika termer från klinisk psykologi. Och resultatet är då att helt vanliga, banala små missförstånd blir till jättestora, olösbara personliga problem. Ett exempel som det skrevs väldigt mycket om för några år sedan var när ex-flickvännen till skådisen Jonah Hill, vet ni vem han är? Han spelar Wolves of Wall Street och 21 Jump Street och så. Hon publicerade ett meddelande som han hade skickat till henne där han beskrev sina boundaries for a romantic relationship, alltså de gränser han hade satt upp för kärleksrelationer. Och där ingick bland annat att hon inte fick lägga upp bilder på sig själv i baddräkt, hon fick inte vindsurfa med män och inte ha vänner som han inte hade godkänt. Och det här är ju någonting som med annan psykologisk terminologi skulle kunna beskrivas som känslomässig utpressning eller psykisk misshandel eller bara rätt och slätt förtryck.
Ja, ett sätt att uttrycka det.
I vilket skede fick hon det här? Alltså var det i början av relationen eller var det...
Ja, men jag tror att det var ganska tidigt i relationen när han hade upptäckt att hon gjorde såna här förbjudna saker som att lägga upp.
Men Jessica, är det inte ganska vanligt i många av de här serierna att de sätter upp de här gränserna?
Jo, de sätter upp jättemycket gränser. Alltså de håller på. Och så rättfärdiga de allt det här med just den här terminologin. Och enligt då American Psychology Association så är de begrepp som oftast felanvänds är trauma, trigger, gränssättning just, otrygghet, gasljus och narcissism. Och jag skulle själv då vilja tillägga efter intensiva studier av kärleksdokusåpa begreppet min sanning. Och nu förminskar du mig. Och en psykolog som skrev om det här fenomenet i The Guardian sa att allt det här terapisnacket egentligen bara kan sammanfattas så här: kompromissa aldrig, var ohyggligt självupptagen och om en person ger dig minsta lilla obehag, dumpa den omedelbart.
De tre fundamenten för kärlek.
Ja, exakt. Ja, men det blir ju lite svårt att ha relationer om det ska vara så där
shaky. Typ omöjligt.
Och förlåt om jag låter jättegammal nu, men vad hände med det hederliga grälet? Där två personer säger lite lagom sårande saker till varann och sen säger man förlåt och så går man vidare. Mm. Det är helt försvunnet. Ja. Men man undrar ju också, vad händer med terapin då? När inte bara terapeuten utan också klienten, som det heter numera, använder terapijargong. Blir det inte väldigt förvirrat då? Alltså bara något slags hopplös, känslomässig maktpingis. En terapeut som frågar, ja, och hur får det dig att känna? Och en klient som svarar, alltså nu känner jag att du manipulerar mig. Det här är inte ett tryggt rum längre.
I'm holding my space.
Yeah. Så jag tror att terapin kanske måste hitta nya vägar. Och det är vad min spaning handlar om idag. Jag vill hänga kvar lite grann i kärleksrealityn. För i Love Island, som är den mest basala sortens kärleksdokusåpa, alltså som väldigt kort går ut på att folk ska bli ihop, det ska kännas äkta, annars röstas de ut. Men där har de en grej som kallas för sanningscykeln. Och det är precis vad det låter som. Det är en träningscykel som ibland plockas in och så får en deltagare sätta sig på den och cykla. Och så får de andra deltagarna ställa skarpa frågor. Och så svarar cyklisten antingen ja genom att ringa i ringklockan eller nej genom att tuta i en tuta.
En modern sanning och konka, eller?
Ja, men lite så. Och då inträffar det magiska att de också säger sanningen. Hur obekväm den
är. Det är nästan lika magiskt som handduken.
Nej, men alltså, det är så märkligt. Jag tar det här en gång till för tydlighetens skull. Man sitter på en träningscykel, trampar på den, tutar nej eller ringer jag. Det finns inga lögndetektorelektroder, inga tvångsmedel. Ändå är det här som de avslöjar att de kanske är kära i någon annan än den de är tillsammans med, att de har varit otrogna eller på andra sätt svikit och bedragit.
Det är intressant. Men har du något med att de är fysiskt aktiva? Det är
alltså, liksom, ja, att de blir kroppen...
väldigt intressant teori.
Ja, så att det är undermedvetna på något vis går ut i fingrarna.
Mm. Ja. Nej, men det kan, så kan det verkligen vara. Det kan också bero på att deltagarna inte alltid är jättesmarta och att de får riktigt tror att sanningscykeln är någon slags mobil sanningsserie.
Ja, eller de kan inte ljuga och cykla samtidigt.
Nej, lite så. Det är också en väldigt bra teori. Ja, men jag tänkte annars att de kanske bara är trötta på att trassla med terapitermer och emotionellt undvikande. Att de är så utmattade av det. Att liksom få tuta sig fram bara till sanningen är en enorm lättnad. Mitt andra exempel på en ny terapiform är något slags KBT Tamagotchi som min dotter visade mig. Jag såg väl för moloken ut bara. Det är en app där man får ta hand om en pytteliten animerad pingvin. Mm. Jag tror att den egentligen är till för barn som lider av psykisk ohälsa. Men den fungerar alldeles utmärkt om man är en lite hängig vuxen också. Man skriver in några dagliga mål. Det behöver inte vara några stora grejer. Det kan vara sånt som att kanske ta trapporna istället för hissen. Eller bara gå upp ur sängen. Eller kanske dagligen säga namnet på en person som bryr sig om en. Eller att inte undergångsscrolla på telefonen innan man somnar. Alla de här målen har jag själv. Små snälla saker som man kan göra för sig själv. Eller snarare så här. När man inte längre orkar göra små snälla saker för sig själv, då kan man göra dem för sin pingvin. Och för varje mål som man uppnår så får man poäng. Och med de poängen kan man köpa kläder till sin pingvin, som koalatofflor eller små mössor. Eller så kan man skicka ut den på äventyr till exempel Brasilien, där den får lära sig grejer om, ja, men kanske saft. Om den tycker det är gott eller inte. Eller så kan man möblera rummen där de bor i och så.
Alltså de lär sig något om saft i Brasilien.
Ja, ofta är det. De har blivit tillfrågade någonting av någon annan och så undrar de lite och så svarar man på det. Ja. Och det kan ju låta otroligt mesigt där, men det är faktiskt ganska effektivt.
Men vad är det som den vanliga Tamagotchen, att den dör om man inte tar hand om
den? Nej, nej. Ingen dör. Ingen far illa.
Bara små psykiska utan det bara, problem kanske.
Ja, utan det är bara små snälla saker som händer. Men alltså, jag vet inte hur många djupa andetag jag har tagit eller trappor jag har gått i bara för att kunna ge då min ångestpingvin en liten blomma eller en ny väst.
Ja.
Alltså, det är terapi som lek helt enkelt. Ja, ni förstår hur gärna man vill vara. Kanske inte bra för sig själv, men man vill vara bra för sin pingvin.
Mm.
Och mitt sista exempel har inte hänt än, men Bokmässan gjorde ett pressutskick nyligen där de efterlyser par som kan tänka sig att ta terapi inför publik.
Mm.
De skriver så här, parterapi live kallas det. Det är ett unikt seminarium på Bokmässan i Göteborg där ni får gå i parterapi inför publik. Ni får professionell hjälp av erfarna psykologer i ett tryggt och respektfullt format. Alltså det där trygga och respektfulla formatet, det innefattar då 200 personer som tittar på. Och det behöver inte vara dåligt. Alltså det behöver inte vara det. Jag kommer återkomma med facit i september. Men terapirummet har jag i alla fall alltid tänkt är ett tryggt rum, just för att det är ett ganska stängt rum där det som sägs kanske inte kan sägas inför vem som helst.
Och ingen berättar om det sen.
Jag har ju alltid trott att det är själva grejen, tystnadsplikt och sånt där.
Som här.
Men terapi inför bokstavligt talat öppen ridå, det verkar vara något slags naturlig följd kanske av vårt terapiriserande av vardagen. Själv hade jag rekommenderat en sanningscykel, men vem vet, det kanske funkar. Jag kommer också ihåg att jag läste Freud någon gång, han gjorde sån här... han studerade hysteri, då åker han ju på semester någon gång, men träffar på en väldigt mologen flicka någonstans i Alperna och så tar han sig an hennes fall, för han är så nyfiken på hur det är att göra analys på 2000 meters höjd.
Oh.
Du tänker att det är också
var tidig där.
Ja, en ny terapiform. Ja.
Syrebrist? Eller?
Syrebristterapi.
Ja, varför inte? Ja. Det kan vara en. Men det som är den gemensamma nämnaren för alla de här exemplen som jag har nämnt, det är ju publik. Att någon tittar på. Mm. Alltså pingviner, dokusåpadeltagare eller ett fullsatt seminarium på bokmässan. Det känns lite nytt.
Verkligen?
Mm. Ja, jag har ingen svar på de frågorna alls. Men jag har en framtidsvers. Ja. Blev inget som du tänkt? Har du gått in i en vägg? Eller känner du dig kränkt av ett Twitterinlägg? Eller är du bara mald i din dagliga grottekvarn? Kanske blev du tragiskt bortvald av ditt sårade inre barn? Alltså, jag tror på terapi och på att sanningen ska göra mig fri. Men det ligger en trigger i terapi utan empati. Så kanske är det ändå ett trick, ett av de stora terapiframstegen, att få vila i andras blick istället för sin egen. Och det är kanske nyckeln till att lösa vår problematik. En tur på sanningscykeln. Och terapi inför publik.
Jessica, vad fint! Är tiden, alltså psykologernas tid är ute? Är det detta du alltså, säger?
Nej, men jag tror att de måste byta förhållningssätt eftersom alla numera är amatörterapeuter. Mm. Och har ju på något sätt kidnappat det här språket. Inte för det godas, utan faktiskt för att själv göra mig skyldig till detta. Liksom bara vältra sig i sin egen narcissism. Här är mina gränser dragna.
Jag tänker på, jag har ju hört talas om folk som grälar. Och där sker det ofta att man säger fullständigt vansinniga saker till varandra. Som inte stämmer, du ska alltid eller du gör aldrig och så vidare. Mm. Och det här låter som att man flyttar över grälnivån på terapinivån. Att man sätter igång och är lika...
Ja, det är ju ett undvikande av konflikt skulle jag vilja säga.
Och det låter ganska outhärdligt. Jag tänker, bikten är ju inte så stor inom den svenska kyrkan. Men kan du tänka dig då? Ja, kan det vara till cykels? Jag tycker det kan vara
inget omöjligt.
Biktcykeln.
Man tutar och plingar.
Själv, eftersom jag inte är någon hurtigbulle, så föredrar jag bikt en soffa eller en fåtölj.
Ja, sittandes.
Ja. Men jag ska inte vara den som är den. Nej. Vill någon bikta sig på cykel så hoppar jag upp också parallellt i en egen cykelsadel.
Vad spännande. Ja, tack så mycket för de här fantastiska spaningarna i vanlig ordning tillsammans med er. Och det återstår faktiskt bara att tacka för idag. Tiden går fort när man har roligt. Mm. I panelen idag hade vi Camilla Liv och Jonathan Lindström och Jessica Jedin. Jag heter Kattis Ahlström och vi önskar våra lyssnare en alldeles speciellt mysig helg.
Ja, verkligen.
Faktiskt.
Ja, verkligen.
Vila och ta det lugnt och vara snälla. Och var inte så stränga utan snälla. Och dubbelknäppt. I kontrollrummet tekniker Tobbe Sjökäxet Karlsson och producent Märta Myrstener. Och sist idag, nu får han jobba igen, Tots. Han är ju ljuvlig. Mm. Tots Tillemans med Blusett. Tack för idag! Hej då!
Tack, tack!
Hej då! Hej, hej.
Hej då!
Spanarna, programledare Kattis Ahlström. Musikredaktör Berit Nygren. Dagens program sänds även imorgon förmiddag strax efter klockan 9 här i P1. Det går också bra att lyssna precis när du vill i vår app Sveriges Radio Play. Sök på Spanarna. Det här är Sveriges Radio och P1.
Han är i första hand entreprenören som skapar godsförmögenheter. Och för att sedan skydda det här så måste han dessutom ta makten politiskt.
Bo Jonsson Grip brukar kallas för Sveriges genom tiderna rikaste man. En 1300-talets Elon Musk kanske, men hur kommer det sig, undrar lyssnaren Andreas Edström, att Bo Jonsson Grip kunde bli så där ofantligt rik och tillskansa sig en tredjedel av hela Sverige? Och Dick Harrison svarar.
Ja, det kan man fråga sig. Det här är mycket riktigt Sveriges rikaste man genom tiderna, sett till samlad förmögenhet, inte sett till pengar, för det här är 1300-tal. Hans förmögenhet var uppbunden i jord, huvudsakligen, även om han också var affärsman. Alltså, vi ska inte glömma det, det här är även ett finansgeni som kan omvandla spannmål till pengar. Men hans stora inkomster kommer på ett annat sätt. Det kommer att han lyckas utnyttja politiska konjunkturer till att bli kunglig fordringsägare. Då ska man ha klart för sig att kungar är illa sedda hos bankirer. Av goda skäl. När Edvard III av England behöver lån i Italien och Tyskland under hundraårskriget betalar han aldrig tillbaka och bankerna går i konkurs. Och det här lär sig bankirerna i ett tidigt skede. Bor man dessutom i Sverige så har man inte så många banker att kunna vända sig till. De är mycket avlägsna och kreditvärdigheten är väldigt, väldigt låg. Alltså blir de lokala godsmagnaterna, de högadelsmän, högfrälsemän som man säger då, som har lite över och som kan hjälpa kungen när han har stora låneproblem. Det blir de som blir kungliga fordringsägare. Och det kan vara riskabelt om det är en stark kung, men är det en kung som man dessutom kontrollerar politiskt, som ska vara tacksam för att han får vara kung, som blev hjälpt till tronen av de här fordringsägarna. Som Albrecht av Mecklenburg, som blev kung för att hans pappa ville få en fot i Sverige i ett uppror. Ja, då kan inte kungen göra annat än att förpanta områden till de som hjälper honom ekonomiskt. Alltså ge ett häradshövdingeämbete eller Sörmlands län eller Falukoppargruva eller vad det nu är för någonting som ersättning, som pant för ekonomiska försträckningar. Och det är detta som är Bo Jonssons vinnande koncept. Han gör sig oumbärlig som kungens största långivare och fordringsägare. Kung Albrecht av Sverige, som egentligen tycks ha varit en helt normal kung, men som har oturen att leva efter digerdöden med urusla finanser. Och hur ska han kunna få ett krig mot den regim han har stöttat och som fortfarande dominerar Västsverige? Alltså Håkan Magnusson, Magnus Eriksson. Ja, det kan han bara genom att ta gigantiska lån och sätta sig i händerna på sådana som Bo Jonsson. Och Bo Jonsson egentligen är inte intresserad av att få tillbaka pengarna. Han vill ha de där panterna. Och han vill ha kontroll över dem. Han vill ha häradshövdingen beten så att ifall någon anklagar honom för något sådant själv som är domare, då kan han inte bli fälld. Och sen kan han använda de här medel han får in till att sälja dyrt, köpa billigt, utvidgade och pressa kungen på ännu mer. Jag menar, hela Finland lyckas han så småningom få kontroll över. Så det här handlar om att göra sig oumbärlig i en situation där de svenska riksfinanserna är uslare än vid något annat enskilt tillfälle. Och där han som privatperson går in och klarar skivan. Så ser han till att samtidigt få politisk makt så att man inte kan riva upp de här transaktionerna. Han blir drots, alltså vi skulle säga det kombination av statsminister och justitieminister, och blir därmed i praktiken den som bestämmer i landet. Och då kan han behålla den här förmögenheten. Alltså, lägg där till att det här är en fulfisk. Han dras inte för att låta lönnmörda folk i Riddarholmskyrkan i Stockholm, vilket han sen erkänner att han gjorde. Det var jag visst, men han förtjänade det. Och så vidare. Han ber om ursäkt i sitt testamente för att han hade betett sig svinaktigt och plundrat änkor och annat. Och överhuvudtaget har han inte ganska diger syndalista. Och nu så blir han väldigt from mot slutet av sitt liv. Alltså. För han inser ju var han kommer att hamna ifall han inte lyckas köpa sig fri ur det här kvickt. Nu kan inte muta Gud, men jag kan försöka. Det är lite den inställningen. Ser man hans hela karriär sammanlagt så blir man väldigt imponerad. Det här är en man som säkert har varit miljardär idag också. Men samtidigt inte en person man skulle vilja rösta på som president i USA. Nuvarande är med alla sina fel och brister säkra korten på Jonsson.
Nej, jag tänker också på Elon Musk kanske, alltså vår tids superrika någonstans, och vad de gör med sin makt. Nu har vi ju sett det där i dagens USA lite grann omvandlas då, alltså en ekonomisk makt till en politisk, både för Trumps och för Musks del. Och Bo Jonsson, vad hade han för politiska ambitioner då? Alltså, vad tror du drev honom? Var det liksom rikedomen eller var det makten?
Ja, det blev både och, men jag tror att det börjar med enkla jordspekulationer och se till att rädda så mycket som räddas kan. Ser man till hur det ser ut i Sverige vid den tiden, så har han ju ingen chans att bli diktator i allt utom till namnet. Det är något som kommer sekundärt. Han är i första hand entreprenören som skapar godsförmögenheter och panträttigheter. Och för att sedan skydda det här så måste han dessutom ta makten politiskt.
Historieprofessor Dick Harrison vid Lunds universitet, och skriv till honom med dina historiefrågor på adressen historia@sverigesradio.se. Jag heter Tobias Svanerid.
Programmet gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.
Einar Bredefelt läser novellen Vid vägkanten av Lisa Ritzén.
Det gick väl ingen nöd på dig, sa hon efter en stund. Vissa har det helt enkelt bättre utan en farsa.
Kalle och katten Vidar bor vägg i vägg med morsan. Han jobbar i hemtjänsten och träffar sporadiskt sin son. Men så en dag blir katten nästan överkörd av grannen.
Hoppas han blir bra till kalaset, säger pojken efter en stund, och några smulor landar på hans tröja.
Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio Play. Sök på novellen.
Om 6 minuter får vi ekonyheter. Då slår klockan 4. Men först, Kulturnytt.
Här är Kulturnytt. I ett öppet brev till Riksantikvarien krävs besked om hur Hälsingegårdarnas framtid ska tryggas. Björn Olsson, ägare av Hälsingegården Gästgivarsi, är en av dem som har skrivit under brevet.
Vi känner oss nödgade att göra något drastiskt.
Som ett av Sveriges världsarv så ska Hälsingegårdarna bevaras. Men vem som bär ansvaret för det är inte helt självklart. Idag så står gårdarnas ägare för en orimligt stor del av det ansvaret, menar Björn Olsson.
Vi har väl ställt upp och trott att man kanske skulle kunna finansiera det med guideintäkter och butiker och kaféer och så vidare. Men det håller inte.
I brevet beskrivs det hur gårdarna gått runt tack vare ideellt arbete från ägarna. Och det är osäkert vem som är villig att ta över gårdarna.
Och ett världsarv, det är något som är unikt i världen och ska bevaras för mänskligheten i all framtid. Det har ju blivit någon slags kall då, kan man säga, för oss. Och nu är ju flera då i pensionsåldern. Våra barn och barnbarn är inte intresserade av att jobba hela sommarna gratis.
Riksantikvarieämbetet är nationellt ansvarig myndighet för världsarven. Men Riksantikvarieämbetets Maria-Lena Pilvesma berättar att de inte bär ansvar över frågan kring hur världsarven ska bevaras.
Så det finns ingen lagstiftning som just specifikt reglerar hur ett världsarv ska förvaltas.
Och när det kommer till ekonomiskt stöd så menar hon att det faller på länsstyrelsen.
Men i det privata sammanhanget, då behöver man vända sig till länsstyrelsen som i sin tur fördelar medel för kulturmiljövården, så kallade kulturmiljövårdsanslaget.
Reporter Anna Moa Rutgersson. I år fyller artisten Kjell Höglund 80 år. Han är sedan länge pensionerad från musiken. Men han är långt mer populär nu än under karriären. Det säger Anders Sundelin som skrivit boken Kjell Höglund och hans världar.
Han är idag mer populär, mer uppskattad än han var då han höll på och ge ut skivor.
Kjell Höglunds texter är oåtkomliga, menar Anders Sundelin, och han säger att det är en nyckel till varför låtarna blivit så populära.
Han sjunger ingenting om föräldrar eller upplevelser under ungdomen eller kompisar eller skilsmässor eller ingenting sånt. Va? På det sättet bjuder han ju in dig som lyssnare. Skapa dina egna bilder med hjälp av dina minnen och erfarenheter. Det tror jag är en del av hemligheten.
I ett nytt reportage från P1 Kultur hörs en 30 år gammal intervju med Kjell Höglund som aldrig tidigare sänts. Så här säger han om vad som inspirerat honom.
Jag har liksom aldrig begripit mig på den här världen, och så har man inte hittat någon lösning i religionen, man inte hittat någon lösning i vetenskapen, och så återstår bara det tomma intet där man själv får rafsa ihop det man kan hitta bland fallfrukten, alltså, och försöka hitta på någonting. Så det är väl det tänkandet som har varit viktigt för mig, för jag har inte haft någonting annat. Och i själva verket så har sångerna egentligen aldrig stått i centrum av mitt liv. Det är det jag har blivit känd för. Så det är det man intervjuar mig om. Men jag tänker inte så mycket på dem.
Klockan ringer sin klara ton. En världskultur går i graven. Länder sköljs under haven. Det här är en slutstation.
Sa Kjell Höglund, reporter här Joakim Silverdal. Och ett längre reportage kan du hitta i appen Sveriges Radio Play. Skånes taltidning för synskadade ger ut sitt sista nummer i nästa vecka.
Man har gjort ett urval, och jag är inte så säker på att det har alltid varit bästa möjliga urval, om man ska vara krass. Det har varit väldigt vinklat. Så att jag tänker, här behövs göras någonting.
Så här lät den här Per Einarsson, kristdemokrat och ordförande för psykiatri, habilitering och hjälpmedelsnämnden, gav sitt svar på varför tidningen inte ska vara kvar på förvaltningen. Mats Sundling är redaktör på Skånes taltidning och känner inte igen Per Einarssons beskrivning.
Ja, jag och vi blev förvånade över att höra någon uttrycka sig på det sättet om den här verksamheten. Det har vi aldrig hört. Jag har i alla fall inte gjort det under de 20 år som jag har jobbat här. Det är förvånande att Per Einarsson uttrycker sig så, för han har ju blivit intervjuad här rätt många gånger. Han har aldrig framfört några synpunkter.
Per Einarsson menar att det inte är regionens uppdrag att ha en redaktion som jobbar med oberoende granskning och nyhetsbevakning.
Vi har ett uppdrag att som region informera, och då handlar det om samhällsinformation. Jag kan då också säga, gör vi det till andra funktionshindrade? Nej, jag tror inte vi gör det.
Enligt Mats Sundling kan nedläggningen leda till ökad isolering bland synskadade.
För en del människor så är vi det enda nyhetsmedium de har. Och det är tragiskt, men sant.
Reporter Mimmi Wikdal, P4 Kristianstad. Gröna Lund i Stockholm tar bort väskförbudet från och med idag, det skriver Expressen. Och det innebär att publiken får ha med sig väskor på kvällens stora konsert med Veronica Maggio. Samtidigt så ligger väskförbudet kvar på kvällens sista storspelning med Håkan Hellström på Ullevi i Göteborg, som också äger rum i kväll.
Nyheter från Ekot. Idag lämnade regeringens särskilda utredare Carl Bildt över underrättelseutredningen till försvarsminister Paul Jonsson. Och i den föreslår Carl Bildt att det inrättas en ny civil utrikesunderrättelsemyndighet.
Jag tror att få bredare underrättelse. Vi kommer få kanske nu mera möjlighet att ta in via olika typer av mer eller mindre öppna och nya kommersiella möjligheter som har öppnat sig under senare år, som kommer fortsätta öppna sig. Och sen tror jag att vi måste satsa mera på liksom den analytiska delen av detta. Lägga ihop all denna information som nu finns tillgänglig och presentera den för beslutsfattare på ett kanske bättre sätt än vad vi gjort tidigare.
Sjunde AP-fonden svartlistar nu den amerikanska elbilstillverkaren Tesla och har sålt hela sitt aktieinnehav i bolaget, och det till ett värde av runt 13 miljarder kronor. Anledningen är enligt fonden att Tesla har kränkt de fackliga rättigheterna i USA. Försäljningen blev klar i slutet av maj och gav en stor vinst, uppger bolaget för Ekot. Ett passagerarfartyg med drygt 130 personer ombord gick på grund utanför Fiskebäckshamn i Göteborgs skärgård strax efter lunchtid idag. Tre personer fick föras till sjukhus enligt P4 Göteborg. En skadades illa efter att ha fallit i en trappa, och de andra två skadades lindrigt. Polisen utreder nu orsaken till händelsen. Tiotusentals människor på ön Hainan i södra Kina har evakuerats. Anledningen är att årets första tyfon närmar sig ön, det här rapporterar den statliga nyhetsbyrån Nya Kina. Dessutom har över 30 000 fiskebåtar kallats tillbaka till land. Tyfonen, som döps till Wu Tip, väntas nå öns västra kust ikväll. Ekot, Carina Galano, Ipsonius.
Där är P1, Sveriges Radio.
Och det här är studie 1 då om Israels attack mot Iran i natt.
Just det, situationen i Mellanöstern dominerar studie 1 denna fredag idag med Marcus Nilsson och Lasse Johansson.
Är en eskalering ofrånkomlig nu och vad skulle det betyda?
Och som Irans svar och avvägningar, hur hårt kommer och kan landet gå?
Och vad betyder det här för Mellanöstern i stort? Har maktbalansen skiftat nu?
Och så röster inifrån Israel och Iran. Kommentarer och analys i bägge våra timmar, men annat också. En ny civil underrättelsemyndighet ska inrättas under regeringen.
Ja, det föreslår utredaren Carl Bildt. Vi hörde honom lite kort i nyheterna här. Vi hör mer av honom strax. Och sen också om Tyskland.
Just det, år av utebliven tillväxt som lett till flera konsekvenser. Reportage där från vår korrespondent.
Lite grann av det vi har idag fram till 17:15. Kan ni lyssna till oss.
Israels attack mot Iran inleddes i natt svensk tid mot atomenergianläggningar och mot flera iranska toppmilitärer.
Och Iran svarade med drönare bland annat, och flera medier rapporterade under eftermiddagen också om explosioner inne i Iran, att det israeliska anfallet eller attackerna alltså fortsätter.
Johan Mattias Sommarström, radions internationella korrespondent, med oss nu. Ja, sen attackerna i natt då, hur har det utvecklats nu under dagen?
Ja, som ni säger, det har varit flera vågor av attacker mot Iran där man förutom att då riktat in sig under dagen idag mot kärnenergianläggningar runt om i landet, även vad man säger slagit ut robotsystem, iranska robotsystem och även uppskjutningsramper. Iran själv, de förnekar att de skickat drönare mot Israel, vilket israeliska uppgifter gör gällande. Israel säger också att man skjutit ner dessa drönare. Iran vill istället mena att när deras svar kommer, då kommer det rejält och då kommer Israel ångra att man har gjort denna förbannade akt, som man uttrycker sig.
Vet vi någonting om Israel slagit ut de här atomanläggningarna?
Ja, det finns uppgifter om att till exempel en stor kärnenergianläggning, atomanläggning, Natanz, skadat svårt. Men mycket av det här materialet, mycket av, ska vi kalla det för, fabriken och lagren ligger också djupt inborrat under jord. Så att slå ut det helt ska enligt experter ta lång tid och kräva fler anfall. Men Israel säger ju samtidigt också att det här är inte slut. Det här är början. Det här kommer att pågå ett tag.
Varför förnekar Iran att man skickat iväg drönare? Finns det några förklaringar?
Förmodligen.
Ja, förlåt.
Det finns ju mycket som tyder på att det faktiskt är Iran som har skickat iväg ett antal drönare mot Israel i en slags första hämndattack, eller vad man ska kalla det för. Men att man vill på något sätt visa omvärlden, visa den inhemska befolkningen att när vi väl svarar så kommer det inte bara handla om några drönare, utan då kommer det handla om ballistiska robotar. Det kommer vara ett tyngre svar, ett mer våldsamt svar.
Okej, och det har också under dagen nu kommit uppgifter om att Israel planerat för den här attacken i flera år. Bland annat ska de ha byggt upp en drönarbas inne i Iran, i Teheranområdet, smugglat in vapensystem i landet. Vad vet vi om det där?
Ja, det är ju väldigt anmärkningsvärda uppgifter att den israeliska underrättelsetjänsten, den utrikesunderrättelsetjänsten Mossad, alltså, ska ha smugglat in dessa vapen, byggt upp en slags bas för drönare i utkanten av Teheran någonstans och använt dessa drönare då för att slå ut till exempel luftförsvar inför nattens attacker som då riktade in sig mot kärnenergianläggningar, viktiga nyckelpersoner i både militärledningen och när det gäller kärnenergiprogrammet. Men det är anmärkningsvärt och det påminner lite grann om de ukrainska drönarattackerna här om veckan mot ryska stridsflygplan, där man ju hade en ambulerande, ja, en lastbil som hade blivit en slags tillfällig drönarcentral som man avfyrade de här från.
Du var inne på det också, det här med toppmilitärerna och forskare också har det kommit rapporter om, som Israel då dödat i den här attacken. Vilka toppmilitärer handlar det om och vilken roll har de haft?
Ja, man talar om ett 20-tal viktiga militärer, bland annat då revolutionsgardets ledare Hossein Salami, som är en, jag ser som den kanske viktigaste personen när det gäller revolutionsgardet. Vi har arméchefen som har dödats. Vi har också den religiösa ledaren Khamenei's viktigaste rådgivare dödades i natt. En mängd toppmilitärer, men också forskningschefer för det här atomenergiprogrammet som Iran har bedrivit så länge. Nyckelpersoner där som har arbetat med det här programmet. Så att det är en mängd militära mål, det är en mängd personer som också Israel har slagit ut i natt.
Det är flera olika plan du talar om här, både militära men också forskning. Vilken roll kan det spela att de här personerna nu inte finns med längre?
Ja, eftersom det är ledande personer i ledande ställning så kan det ju få betydelse. Vi vet inte exakt hur många som arbetar med de här projekten, men det här är ju personer som har nyckelroller, som har det övergripande ansvaret, som kan koordineringen. Så att det är klart att det iranska utvecklandet av kärnvapen som då Israel påstår att Iran håller på med, att det på något sätt skadeskjuts åtminstone av dessa attacker.
Kanske är det självklart då att Israel har planerat det här länge, men om man tar invånarna i Israel, hur förberedda var de på att en sån här, att Israel skulle genomföra en sån här attack med det som kan följa av det?
Jag tänker att det här är något som man har talat om väldigt länge i Israel, och det talas om att det har talats om en attack mot Iran i 10-15 år, så att det kommer inte som en överraskning, och mängder med människor, jag skulle säga snart sagt alla israeler, har varit beredda på det här. Ändå tror jag att det för många kommer såklart när det väl sker som det gjorde i natt och som det nu fortsätter, att det ändå kommer som en överraskning för många att det ändå sker efter alla dessa år av tal om hot från Iran. Men nu sker det på riktigt.
Betyder det då att många israeler idag har varit beredda att söka skydd där som helst och så?
Jo, men det tror jag att många israeler ständigt är. Naturligtvis kommer det bli intensivare svar från Iran, men israeler är ju van med ballistiska robotar från Jemen till exempel. Man har varit van med raketer från Hezbollah, från Hamas. Så att, det finns en stor utbyggd säkerhetsapparat i Israel och ett säkerhetsmedvetande bland folk.
Säger Johan Mattias Sommarström, radions internationella korrespondent. Tack så länge.
Och då säger vi istället välkommen till Carl Bildt, tidigare stats- och utrikesminister. Vi ska strax tala om den svenska underrättelseverksamheten som du ju utrett. Om vi bara först har några frågor om den här attacken. Förväntat eller inte förväntat just nu?